Ja, då var det sista januari idag och välkomna till Placera-podden. Jag heter Per Ståhl och vid min sida håller jag på att säga, men rakt över bordet så har jag en Asienförvaltare, Gunnar Pålsson från Carnegie Fonder. Välkommen hit.
Tack så mycket, trevligt att vara här.
Hur känns det att vara här i dessa orostider håller jag på att säga?
Ja, det är alltid trevligt att träffa er och få komma hit och prata lite grann. Det finns ju mycket att fundera på. Det har ju bara gått en månad på det nya året, men det har redan haft väldigt stora nyheter som påverkar börsen både upp och ner.
Ja, från början hade jag tänkt att vi skulle prata facettavtalet, men bläcket hann ju knappt torka för det blev nytt fokus på nya, vad ska man säga, oroshärdar eller?
Nej, men vi kan visst, men det är fortfarande relevant att fundera på USA och Kinas handelsförbindelser, för det här kommer ju naturligtvis fortsätta enligt min syn. Men just fas 1-avtalet, det var ju någonting som börsen reagerade på redan i slutet på november eller bara på december, i och med att man då annonserade sina avsikter. Sen tog det ju fram till mitten på januari innan man faktiskt skrev på det. Men börsen tog nog och diskonterade det redan i december. Och sen vet vi inte exakt fortsättningen vad Trump eller vad Xi Jinping väljer för väg. Men man får väl ändå säga att det var positivt att de kunde komma överens om ett fas 1-avtal. Nu innehåller ju inte det, enligt min mening, så hemskt mycket. I vart fall inte till kinesernas fördel, utan det handlar ju mest om att USA ska få sin vilja igenom på några punkter. Dock inte alla.
Nej.
Men det är klart att man kanske är svårt att komma överens om allting som stod på önskelistan redan från början. Men om man tittar på det de har faktiskt kommit överens om, så är det ju att när det gäller USAs handelsunderskott då, som USA vill adressera, där har ju Kina förbundit sig att öka sina inköp av jordbruksprodukter, spannmål, fläsk, sojabönor.
Sojabönor, ja, precis.
Sojabönor. Och siffran som jag kommer ihåg nu offhand är ju att de ska köpa för 200 miljarder över ett par år. Och det är väsentligt mycket mer än vad man har köpt tidigare årsvis. Nu råkar det här passa Kina ganska bra, för att som ni kanske kommer ihåg, förra året så hade ju Kina en svininfluensa. Det hette, jag har glömt vad det hette, men i alla fall de fick slakta en stor del av sin stock med grisar. Så att de har ju haft brist på fläsk i Kina under sista året, vilket gjorde att fläskpriserna steg väldigt kraftigt. Så att då passar det bra att kunna importera från USA. Så just det har man inga problem med.
Nej.
Så det var det ena. Sen fick faktiskt USA med några punkter om det här med intellectual property, alltså patenträttigheter och annat. Där har ju USA tidigare anklagat Kina från att kopiera saker hejvilt och inte respektera intellektuella rättigheter. Och där gick Kina med på att då bättra sig och adressera de här frågorna. Exakt hur kan jag inte svara på i detalj, det får vi väl se. Och den tredje punkten som man också fick med i avtalet handlar om överföring av teknologiöverföring. Där har ju Kina under lång tid varit väldigt intresserade av att bjuda in utländska företag att investera i Kina. Eller, de har fått tillgång till den kinesiska marknaden, men i utbyte så har de då fått lära upp kinesiska företag och lämna över en del teknologi så att kineserna kan komma igång själva och bygga grejerna själva. Och det är ju den strategi som Kina har tillämpat under kanske 20-25 års tid. Där ska man ju då sluta avtal med USA om hur det här ska gå till i framtiden, på vilka villkor. Förmodligen kommer USA kräva att Kina då öppnar sin inhemska marknad för amerikanska bolag på ett bättre sätt. Så det är vad USA har fått på sin sida. Kina och sin sida, vad har de fått i gengäld? Enligt min mening så har de inte fått så mycket tillbaka, utan Trump, han har ju kört sin vad man brukar säga, active passive, eller man säger att man hotar och sen så, ja. Jag kommer inte ihåg begreppet, man hotar och sen så drar man tillbaka hoten. Det är ju så han agerar lite grann i alla frågor, även när han träffar Nordkorea eller andra, hanterar andra konflikter, även mot Iran så har han agerat så. Aggressive passive heter det väl kanske?
Aggressive passive, precis.
Det är ett modernt uttryck. Så att han har ju lagt på gradvis flera nivåer av tullar sen då juli 2018 då det här började. Och det han har sagt nu initialt då i november när man sa att man var överens innan man skrev på, då lovade ju Trump eller USA att halvera de tullarna som påfördes i september. Och jag förstår så handlade det om handel till ett värde av ungefär 120 miljarder dollar. Och då skulle man halvera tullarna på 120 miljarder dollar från 15% ner till 7,5%. Och det tror jag fortfarande att de står fast vid. Och sen så skulle man också avstå från att påföra nya tullar då i december. Det var ju en deadline i december. Ja, om de inte hade kommit överens så hade ju Trump hotat med att påföra en högre importtariff på hela Kinas export till USA. Nu gjorde man inte det. Så att det som Kina vann i det här, det var att det blir inga höjningar av tullar i december, och de höjningar som påbörjades i september, där ska tariffen sänkas till 7,5%. Men det man hade kanske förväntat sig som inte sker nu, det är ju att de tullar som man hade redan från början, de kommer inte att rullas tillbaka. Nej. Så det finns ju tullar på 350 eller 360 miljarder dollar av handel som består. Och då i det här avtalet, så vad jag förstår, så vill USA att Kina ska uppföra sig under minst ett år och uppfylla de här villkoren om motköp och så som fas 1 avtalet innebär. De ska uppfylla de kraven först innan USA kan fundera på att sänka de ursprungliga tullarna. Så att man kan tycka att Kina, det är lite ojämnt avtal. Kina har inte fått så hemskt mycket tillbaka, men USA ställer rätt hårda krav då.
Men vad tror du om ett fas 2-avtal? Börjar man att diskutera det under året, eller är marknaden nöjd med fas 1-avtalet där vi är nu, och det är presidentval i USA? Trump har väl mycket annat på sin agenda, antar jag.
Sen man annonserade fas 1-avtalet i november, så har han haft en del annat att fundera på med Iran och nedskjutna plan och så vidare. Och det kommer ju upp konflikt här hela tiden. Men jag tror nog att planen, eller min utgångspunkt har hela tiden varit det, att det här är ju en process. Det är valår, som du säger, i år, och för Trump är det här ett utmärkt tillfälle att driva valkampanj. Så han vill nog sätta hårt mot Kina och visa att han är liksom America first och allt det där. Och det jag hör är också det att det finns ju republikaner bakom honom som är ännu mer hardline.
Med retoriken,
jag kan inte säga att det är så, men jag har läst någonstans att det är inte Trump själv som ställer de här hårda kraven, utan det är republikaner i ledet bakom. Mm. Som vill klämma åt Kina ännu hårdare. Så att jag tror nog att vi kommer få se en upptrappning av kraven på Kina under året. Så att det här, egentligen tycker jag fas 1 är ganska ointressant, för att det ger inte Kina så mycket. Det kanske ger lite vapenvila.
Men hur tänker du som investerare nu? Du investerar en stor del i Kina i din Asienfond.
Ja.
Och så, hur tänker du, räcker det här för dig för att bli lite lugn, eller känna att ja, men det här är bra för Kina, för kinesisk tillväxt och stabilitet?
Ja, kinesisk tillväxt har ju sina egna utmaningar redan som det är.
Ja.
Och vi har ju den sista siffran som jag har sett på BNP-tillväxten, om vi talar om den, ligger runt 6% eller strax under. Och Kina befinner sig fortfarande i en avmattningsfas, rent strukturellt, beroende på hur demografin ser ut och beroende på hur industristrukturen ser ut. Så det har man ju att hantera ändå. Sen den här protektionismen från USA sida, den hjälper ju inte till.
Nej.
Den har ju snarare förvärrat, eller varit en belastning för Kinas ekonomiska utveckling det sista året. Jag tror väl så här, att det här fas 1-avtalet ger oss lite andrum. De är kompisar ett tag.
Mm.
Och med lite tillbakablick till förra året, så var det ju så att hösten 2018 fram till slutet på februari 2019 så hade man ju vapenvila. Trump gav 90 dagars respit för att kunna fundera på saker och förhandla. Och det är en sån period vi är nu, att man har kommit överens på steg ett här. Och börsen har ju gått upp på det. Mm. Initialt i januari när det inte blev något krig i Iran och man var överens om handelsavtal, så gick ju börsen upp på det först. Både USA. Det är bara några veckor sedan vi hade en ny all time high i USA, och Kina ligger ju också där uppe. Låg där uppe. Så att, men sen tror jag att vi kommer in i april, maj, juni, så kommer de här nya kraven komma fram, och det kommer ju vara en utmaning att lösa. Så det är inte helt givet att kinesiska aktier kommer vara en raket det här året. Man kommer ju från ett väldigt bra börsår då. Kina var ju upp nästan 30%, alltså kinesiska aktier var upp nästan 30% förra året.
Och det var som globalt var det ju bra. Men jag tänkte,
och så fick vi också, vi fick ju också stimulans från centralbankerna. Vi hade ju 3 Fed-sänkningar och det var väl det som var den liksom, en viktig utlösande faktor för att öka riskviljan när priset på pengar sjönk. Ja. Och det såg vi under andra halvåret att det blev ju en push med pengar in till emerging markets och till Asien.
Ja, men det är intressant. Jag har ju varit, vi pratade om det innan, jag har varit på mycket sådana här utblicksseminarium nu. Och konsensus är ju att dollarn är högt värderad. Fed kommer fortsätta sänkningarna under 2020, vilket gynnar tillväxtmarknader som är generellt sett är de ju dollarkänsliga, så det är mycket lån och så. Vilka marknader tycker du ser intressantast ut i Asien nu? Var överviktar du helst, eller vilka bolag vad letar du nu inför 2020?
Ja, nu jobbar vi inte så mycket med allokering mellan olika länder, utan som jag brukar säga, så vi jobbar ju mycket med analys av företag. Vi har ju på Carnegie Fonder där jag jobbar, så jobbar vi med fokuserad värdeförvaltning, och det innebär ju att vi har väldigt få bolag. Vi har en koncentrerad portfölj på mellan 25-35 företag, och det är de vi analyserar, och då försöker vi hitta välskötta bolag med stark affärsidé och bra management och låg skuldsättning och som kan visa lönsamhet under en rad av år, inte bara något enstaka år ibland, utan det ska vara kvalitet. Och sen får man fundera på de här bolagens värdering. Och sen handlar det om vilket land eller vilken region man kan hitta de här företagen och se vilka förutsättningar som de har i sin lokala miljö just nu. Och jag har ju haft sista åren en rätt väl diversifierad portfölj. Kina är ju en stor marknad, så vi har ju närmare 40% av fondens, om man talar om Asia då, vår Asia-fond, av fondens pengar i Kina. Lägger man till Hongkong så är vi uppe nästan 50%. Och sen är Taiwan som i alla fall Peking hävdar en del av Kina, så det är 10% till. Så att 60% av pengarna ligger ju då i det vi kallar Storkina. Alltså fastland Kina, Hongkong och Taiwan. Så det är en stor del av pengarna. Sen är ju Korea 10%. Och så Indien är 12 ungefär. Så där, det är där merparten av pengarna ligger. Men jag tycker att på lite längre sikt så tycker jag egentligen att länderna i Sydostasien har ett väldigt, väldigt spännande och intressant investeringscase av flera skäl. Inte minst då när man tittar på strukturell tillväxt framöver och demografin. Men nu har inte de länderna varit i fokus de sista åren, utan allting har ju handlat om Kina och kinesisk stimulans. Så att lite grann har det blivit slagsida. När man tittar på en Asienfond så ligger väldigt mycket pengar i Kina. Det är där som allt fokus har varit. För aldrig har vi haft ett handelskrig på, vilket har varit lite jobbigt. Men det är också där som det är också Kina som myndigheterna har lyckats komma med de största stimulanserna för att motverka avmattning i ekonomin. Och det är också Kina som har haft störst nytta av att centralbankerna runt om i världen har stimulerat med sänkta räntor. Alltså vi är ju tillbaka. Om du tar ett 10-årsperspektiv efter globala finanskrisen så var det ju under många år som vi såg att centralbankerna pumpade in pengar, man hade QE-program och annat. Och sen så försökte man rulla tillbaka det här för 2-3 år sedan. Men nu är vi ju tillbaka, nu är Fed ut och stimulerar igen och även ECB är på banan och vill stimulera. Så att centralbankerna kämpar ju hela tiden för att hålla ekonomin på rätt väg. Och för att komma tillbaka till din fråga, så det är ändå den kinesiska börsen som har haft mest nytta av det här sista året. Vad vi ska göra framåt är någonting jag funderar på hela tiden. Det har ju visat sig vara rätt riskfyllt att ha en för negativ syn på Kina. Trots alla de problem som finns där med handelskrig och avmattning i tillväxten, så är det ändå så att kinesiska företag har ändå lyckats väldigt väl. Det har varit en rätt, om man är selektiv med val av företag och selektiv med val av branscher, så har man ändå kunnat hitta bolag som kan visa 20-25% vinsttillväxt. Det är ju ganska bra. Men man måste vara ganska selektiv. Men förutom Kina så gillar ju Indien på lång sikt förstås.
Ja, men det vet jag. Det har vi pratat tidigare om när vi har träffats och så. Ja.
Så att jag gillar, om man ska säga någonting utom, jag gillar Indien, jag gillar Vietnam, det är mindre ekonomi, men Vietnam är ju ordspännande. Vi har Jag var där nyligen i slutet av förra året och besökte företaget.
Hur många innehav har du som är vietnamesiska?
Vi har nu 3 innehav i Vietnam, så det är ungefär 4% av portföljen. Så det är ju en mindre andel, men det är också en mycket mindre, det är mindre ekonomi och det är mindre, framförallt en mindre börs. Och det kan ju vara, ibland vara besvärligt med likviditeten i handeln där. Så det är ju den största begränsningen. Vi är ju måna om att ha likvida innehav i vår portfölj. Men rent strukturellt så tror jag att Vietnam har väldigt goda förutsättningar att växa framöver. Mm. Inte minst på grund av eller tack vare det som händer i Kina. Så det är en spännande utveckling där som vi kan prata om. Det är ju som är helt uppenbar när man åker ner till... Nu var jag både i Kina och i Vietnam och talade med företag. Och det är väldigt tydligt att på grund av de två sista årens utveckling med ökad protektionism, så företagen... som har en global affärsmodell som kanske säljer i västvärlden eller i USA men tillverkar i Asien, de håller ju på att ställa om sina kedjor av underleverantörer, sin supply chain, som kanske tidigare har varit fokuserad i Kina, men nu har det varit så tydliga signaler att köper ni från Kina så blir det strafftullar. Och det här har man små marginaler från början, så förstör ju här de här tullarna förstör ju affären. Så att man ser ju att inte minst kinesiska företag flyttar över tillverkning till Vietnam, och Vietnam har fortfarande bättre handelsförbindelser med USA och kan dra nytta av det, och USAs fokus har inte varit på Vietnam utan just på Kina då. Så den förändringen pågår ju, och nu var jag i Vietnam i november, det är en febril aktivitet i Vietnam, och ekonomin går riktigt bra. Hushållen konsumerar för fulla muggar, det byggs bostäder överallt, bankernas utlån. Tittar man på vad bankerna gör så får man en rätt god bild av hur ekonomin mår, och bankernas utlåning ökar ju med 20-25%. Och det är ju ett tecken på att det sker. Det är väldigt mycket investeringar. Och ett annat tecken som vi brukar titta på för att analysera vad som händer, det är ju FDI, alltså utländska direktinvesteringar. Det. Och det är just det vi talar om här. Och alla jag talar med i Vietnam när jag var där en vecka nämner just det, att det är rekordstora utländska direktinvesteringar i Vietnam. Och det är det som driver ekonomin. För att när det kommer en ny fabrik, då blir det arbetstillfällen. Plötsligt så har medelklassen eller den lägre medelklassen nya jobb, och så får de bättre betalt och så kan de konsumera. Då blir det mikrovågsugnar och bilar och motorcyklar och nya hus. Och det här är ju de är i en god uppåtgående spiral.
Är det lätt att hitta bolag där då? Börsen eller hur?
Det är ju inte lika lätt då. Och det är av flera skäl. Det finns ju säkert 10-15 bolag som jag tycker är intressanta. Och jag har träffat säkert 20-25 bolag nu. När var där. Begränsningen är ju att man har en kvotering, en begränsning för hur stor andel av bolagen i Vietnam som får ägas av utländska placerare, utländska ägare. Och det varierar lite grann från bransch till bransch, men på bankerna till exempel så får utlänningar äga max 30%. Vissa andra branscher är det 40%. Och i och med att det här är ingen helt, den här storyn är inte helt ny, utan Vietnam har ju varit hett ända sedan 2016. Så det är snart 4 år då. Så en stor del av de tillgängliga aktierna är ju redan uppköpta. Så att säga. Så att de bästa bolagen, de som är mest populära, som har haft bäst tillväxt, där finns det inga aktier tillgängliga för utlänning. Om man inte betalar ett premium och köper av en annan utlänning. Så det är det som utgör den främsta begränsningen. Men då har ju Vietnam har ju gradvis försökt avreglera och öppna upp så det blir mer utrymme. Så vissa stora bolag har öppnat sitt register så att man inte har kvar. Man tar bort den här kvoten.
Vad är ditt intryck annars? Känns det som att Asienförvaltare är de i Vietnam, eller är det många som är på väg in? Ligger du lite före? Känner du att du har varit här ganska tidigt i förhållande till andra aktörer och så? Eller?
Ja, det är en bra fråga. Nu när jag var där i november, då var jag naturligtvis inte först.
Nej,
utan alla de stora globala förvaltarna har ju varit där och dammsugit marknaden på aktier. Men när jag var där 2006, då var jag nog ganska först. 2006, när jag först åkte dit, då, det är ju 14 år sedan, då var totala börsvärdet på den vietnamesiska börsen 4 miljarder dollar. Det är inte så mycket.
Nej, det är inte mycket.
Mm. Men sen var jag där för exakt 4 år sedan, i mars 2016. Eller snart 4 år sedan. Mm. Och då tyckte jag att, för då hade nämligen väldigt många nya bolag kommit till börsen via introduktioner. Och likviditeten hade förbättrats avsevärt och börsvärdet var betydligt högre. Så då gick det att handla. Då tyckte jag att det var bra timing. Och vi köpte också, vi investerade i ett bolag, ett av de större bolagen där som håller på med, de bygger nya stadsdelar med bostäder, hotell, sjukhus, skolor. Mm. Det heter Vin Group. Mm. Mm. Som vi fortfarande äger. Och den har ju gått 300% sedan vi först investerade. Ja. Så det var en bra timing. Nu känns det väl inte lika bra timing, för att väldigt många aktier har gått upp mycket. Värderingen är inte lika låg längre. Framförallt så är det då ont. Det är svårt att få tillgång till de här bolagen.
Förstår det.
Det finns ju andra bolag som inte har varit lika populära. Där finns det ju aktier tillgängliga. Men då finns det ofta ett skäl till varför kvoten inte är fylld.
Jag tänkte bara sista kommentar på Vietnam. Hur ser pipelinen ut med börsintroduktioner? Har det varit mycket de sista åren? Eller hur?
Det har varit väldigt många börsintroduktioner de sista 5 åren. Mm. Jag har faktiskt ingen aktuell bild av vad som kommer framöver.
Nej.
Det man kan se tidigare är ju att det har varit väldigt många bolag som tidigare har styrts av staten som har börsnoterats och privatiserats. Då. Mm. Och fått ett mer spritt ägande.
Okay. Och är det bra kvalitet på bolagen? Eller?
Det varierar väldigt mycket. Mm. Det är väldigt stora kvalitetsskillnader. Mm. En intressant iakttagelse från den sista resan jämfört med när jag var där för 4 år sedan var att när jag kom för 4 år sedan så var bolagen intressanta och några var välskötta. Men de hade ingen aning om varför de skulle berätta för utländska investerare om sin affär. Mm. Mm-hmm. Det gjorde de högst motvilligt. Mm. Eller det var en språkförbistring och man fick anstränga sig ganska mycket för att förstå vad de gjorde.
Mm.
Den här gången, nu träffar jag i och för sig de största blue chipen då, i och med att vi har ett visst krav på storlek, börsvärde. Den här gången så hade i princip alla företagen professionella investor relations som bara jobbade med att förmedla information. Och informationstidningen har ju förbättrats högst avsevärt.
Mm.
Och det hjälper ju naturligtvis till att öka intresset och öka investeringarna i Vietnam. Så det är ju en positiv trend att man får mer information, mer och bättre informationstidning.
Vad bra. Jag tänkte bara några få punkter innan vi rundar av. Jag tänkte bara Sydkorea. Där har jag fått tillfället att vara med dig några dagar. Det må vara ett tag sedan. Men jag tänkte, det har ju varit handelskrig lite mellan Sydkorea och Japan. De har missat mycket tycker jag i medierapporteringen under fjolåret. Hur tänker du kring sydkoreanska investeringar?
Ja, det stämmer. Sydkorea och Japan har varit i luven på varandra också. Det kommer lite grann i skymundan då eftersom det skedde samtidigt som USA och Kina förhandlade.
Mm.
Men det är ju naturligtvis en stor fråga för de här två länderna att lösa. Det här var ju några månader sedan som det var aktuellt. Det borde jag kunna svara på, men jag har inte det.
Nej.
Jag tror man har nått någon typ av dellösning på problemet.
Mm.
Det kom en lösning om det var i höstas. För i början var man ju direkt väldigt osams och det ställdes diverse handelshinder.
Mm.
Och japanska företag i Korea fick problem då. Och framförallt så fick koreanska företag inom teknologisektorn, de fick problem med sin försörjning av komponenter.
Just det.
Så väldigt stor andel av eller en stor andel av komponenterna inom techindustrin kommer just från japanska bolag.
Mm.
Så det var ju ett avbräck. Det utgjorde ju ett hot för Sydkorea. Kanske inte så mycket för Samsung Electronics som är väldigt till stor del självförsörjande och integrerade, men om du tänker lite mindre bolag som kanske var beroende av att köpa halvledare eller paneler till platta skärmar eller någonting annat i Japan. Det fanns ju ett hot där att den här tekniköverföringen som har pågått mellan Japan och Sydkorea i decennier, att den skulle stoppas.
Mm.
Alltså på samma sätt som Kina har fått tekniköverföring från andra länder och inte minst då från USA. Och på samma sätt som Taiwan har fått väldigt mycket tekniköverföring från Silicon Valley så har ju de koreanska bolagen haft nytta av sin relation med Japan. Så det där var ett hot. Men som jag känner just nu så har man väl löst de värsta problemen där. Sydkorea generellt annars har ju varit ganska svagt som helhet. Och det beror ju på att den inhemska ekonomin inte har varit så stark. Det är ju en mogen ekonomi med en åldrande befolkning.
Mm.
Så man har ju en liknande demografi som Japan.
Mm.
Så det är ingen stor tillväxt i inhemsk efterfrågan i bilförsäljning eller fastighetsmarknad eller andra saker. Utan det som har gått bra är ju i exportsektorn, framförallt de som håller på med teknologi då. Och då är det ju väldigt stort fokus just på Samsung Electronics, som vi också träffade när vi var där för ett år sedan. Mm. Och naturligtvis då på då underleverantörer till Samsung Electronics. Den sektor som är intressant i Sydkorea, för man får ju vara väldigt selektiv när man tittar på bolag, det är ju de som håller på med batteritillverkning. Så att, som du vet, elbilstrenden är ju het global och alla söker med ljus och lykta efter både batterikapacitet och de metaller som ingår i de här batterierna. Och då är det ju så att en stor del av batteritillverkningen är ju fokuserad just kring Japan där du har Panasonic. Du har i Sydkorea så har du ju både LG Chemical och Samsung SDI som är ett dotterbolag till Samsung Electronics. Sen har du ju i USA har ju Tesla egen kapacitet förstås. Och så har Kina har en väldigt stor batterikapacitet. Just, och Kina har ju också säkrat försörjningen av just batterimetaller till sin elbilsproduktion. Så det är en intressant sektor i Sydkorea. De bolagen har det finns det mycket förhoppningar kring. Men det har också varit en hel del utmaningar. Man har försökt bygga, eller man håller på och utvecklar lagringsenheter för elektricitet, alltså för hushåll och företag. Inte bara elbilsbatterier utan batteribanker som man kan ha hemma. Så att om man har solceller på taket eller förnybara energikällor som kanske inte alltid producerar el just när man vill förbruka den, så ska man kunna lagra det i hemma. Men där har man haft problem just med stabiliteten i de här stora, alltså det är batterier som är stora som kylskåp. Där har man haft problem med att det har varit instabila battericeller så att det har blivit överhettning och brand. Och det gör ju att de här aktierna är väldigt, det är ganska hög risk i dem, för att man får en sån här olycka eller en brand, då går aktiekursen ner 5-10%. Men generellt sett över tid, om man löser de här problemen, så tycker jag att det är en väldigt spännande utveckling.
Ja, det är en trend som är här för att stanna, känns det ju som.
Eller ja, närmast ja år, eller? Det är ju väldigt, till väldigt stor del politiskt betingat. Och då vet vi att politikerna kan ju vara ganska kortsiktiga i sin framförhållning. Men just nu så känns det ju att den här trenden är ju här för att stanna. Och hela samhället, inte bara Sverige utan många länder håller ju på att ställa om från i vart fall när det gäller fordonsparken, från fordon med förbränningsmotorer till eldrivna fordon. Så att jag tror att det här kommer ju att växa framöver. Hela värdekedjan måste ju växa för att det ska fungera.
Och där finns det bolag i Sydkorea, vad jag förstår. Du, jag tänkte en annan. Du, det blev en bra övergång här. Du pratade politiker. Ja. Och jag läste att imorgon är det ju 1 februari, det är lördag. Men då jobbar man uppenbarligen i Indien. För i Indien kommer en federal budget imorgon för 2020. Ja. Har du några, jag vet ju, du har ju stort Indienfokus. Du har en Indienfond också.
Vi har en Carnegies Indienfond som också förvaltar. Ja.
Hur känner du? Är det stort fokus på budgeten eller väntar man reformer? Eller hur kan det här påverka den indiska aktiemarknaden?
Hur mycket tid har du?
Nej, vi lägger några minuter. Vi måste ändå prata lite virus på slutet, tänkte jag också.
Ja, okay. Nej, men Indien är ett stort och brett ämne. Jag pratade igår en och en halv timme för kunder om Indien. Så att det tar aldrig slut.
Nej. Men har man mycket, är det mycket förväntningar kring budgeten eller och reformer?
Nu ska jag inte vara elak mot politiker, men Indien fick en ny finansminister i juli förra året. Och det är en kvinna, och hon sa då i början, hon har blivit ifrågasatt för det här. Hon sa, alltså, ska man komma ihåg att Indien har ett strukturellt underskott i både i sin bytesbalans men också i sin statsbudget. Och det är ju ett av de problem som man hela tiden kämpar med, att hålla ner det här underskottet. Och som bakgrund kan man då nämna att när Modi kom till makten för 6 år sedan så var hans första mål att sänka statens budgetunderskott, vilket han lyckades med. Och det var därför som centralbanken kunde sänka räntorna, och det var därför som ekonomin kom igång. Så det var en grundbulten till hans ekonomiska framgång under de första åren. Nu av olika skäl så har ju ekonomin haft en avmattningsfas, och nu ligger ju tillväxten på runt knappt 5%. Och då vill man ju från statligt håll stimulera ekonomin genom att öka statliga investeringar, komma med subventioner och bidrag till stora delar av befolkningen som behöver detta, och det kostar naturligtvis pengar. Så att det hon sa när hon tillträdde i juli, det var att hon ska spendera mer pengar i statens budget för att stimulera ekonomin och för att hjälpa de grupper som behöver hjälp. Spendera mer pengar. Sen ska hon sänka skatterna Så man sänkte ju företagsskatten i september från 35% till 25%. Och det vet alla som har läst ekonomi att det här är ju jättebra, men det är en J-kurveffekt, så det tar, det är en ledtid där innan det får effekt. Det kan ta 1,5 eller 2 år innan den här förbättrade lönsamheten faktiskt får effekt på tillväxten. Mm. Men icke desto mindre så gör man det, och det var bra. Man sänker skatterna. Så man ska höja utgifterna, man ska sänka skatterna, men man ska ha oförändrat budgetunderskott. Och de som kan sin matematik förstår att det där håller ju inte. Så att någonting måste ge efter. Och det är det största problemet nu, att ingen, förtroendet är lite lågt, för man förstår inte hur man ska få ihop den här ekvationen. Nu kommer budgeten i morgon. Och då tror jag att tipset är ju att man kommer ge efter på det här kravet att ha oförändrat lågt underskott. Man kommer att få acceptera att underskottet kryper upp mot 4% av BNP från tidigare mål 3,5%. För man kommer att tvungnas att spendera mer pengar från statligt håll. Det finns också förväntningar om att man ska gå vidare med skattesänkningar. Och det här är sånt som vi som håller på med börsen gillar att höra, skattesänkningar. Både sänkt företagsskatt och andra stimulanser är ju positivt. Det man funderar på nu, det är om man också ska sänka inkomstskatten för privatpersoner. Det har man inte råd med. Och det vore ju ganska populistiskt. Och han är ju redan, valet var ju förra året, och han sitter på 4 år till. Så det är egentligen inte läge för något röstfiske just nu. Så att det är lite delad mening om du kommer en skattesänkning där eller inte. Men jag tror inte det, för man har inte råd.
Nej.
Så det, egentligen så är det så att den här budgeten är en icke-fråga. Det är väldigt låga förväntningar på att man ska kunna presentera någonting som lyfter börsen det här året. Jag tror att det blir en ganska ointressant budget faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Det finns andra saker som i så fall är mer spännande. Vi befinner oss precis nu mitt i rapportsäsongen för Indiens tredje kvartal. Man har ju årsbokslut sista mars.
Och hur har den varit?
Den har varit väldigt bra. Ja. I vart fall för de bolagen som vi äger. Nu äger vi 26 utvalda bolag. Och jag kan ju utan vidare räkna upp 10 namn som har vinsttillväxt på 20% eller mer. Och det är en miljö när BNP har en avmattning. Så att totalt för universet i Indien så tror jag att så kommer inte vinsttillväxten vara så imponerande. Den kommer ligga mellan 5-10%. Kanske bara 8%. Men HDFC Bank som vi har, den är upp 32%. Bara för att nämna ett exempel. Det finns många fler som ligger på 20-25%. Så att även i den här miljön, de är lite svagare tillväxt, de välskötta bolagen tar marknadsandelar och lyckas öka sin lönsamhet i det här klimatet. Så det gäller ju, det här är ännu viktigare att ha en aktiv förvaltning och välja bolagen med omsorg i den här miljön.
Precis.
Så att det visar sig att det går att tjäna pengar även i det här klimatet.
Och det här klimatet, nu leder du in mig på kanske dagens sista fråga, lite där vi började. Vi pratade ju om att facettavtalet, bläcket han knappt torka från coronaviruset, dök upp på investerarnas radar. Dels, hur länge tror du att det påverkar marknaden? Och ser du något problem att det har spridit sig just, för nu är Indien, det har spridit sig till Indien vad jag förstår. När jag hörde förra veckan, då var många rädda för om det kommer till Indien, för där har man kanske inte samma resurser som kineserna med att avgränsa städer och ytor och så på samma sätt.
Ja, för att vara helt ärlig, jag har ingen aning.
Alltså, nej, ingen har någon aning. Men vad...
Jag läser tidningen och ser på tv-nyheterna, precis som du. Det kommer inte så mycket analyser från våra leverantörer om virus. Lite grann har vi. Jag har en rapport här framför mig nu som vi har fått från en firma. Men man jämför ju förstås med SARS som var en stor epidemi eller viktig sjukdom för 17 år sedan, 2003. Så man försöker dra paralleller med SARS och man försöker analysera hur fort spridningen sker och hur många dödsfall som inträffar och hur fort dödsfallen kommer. Och jag kan förstå, det här är ju mest gissningar, men vad jag kan förstå så är slutsatsen så här långt, och det har ju bara gått en eller två veckor sedan det här blev liksom uppmärksammat. Det har ju pågått en dryg månad i Kina, och sen tog det ett par tre veckor innan det blev publikt, så att säga. Det man kan konstatera är att coronaviruset den här gången sprider sig betydligt fortare än vad SARS gjorde. Men det verkar inte som dödligheten är lika hög än så länge. Men när man tittar på grafer och annat så verkar smittspridningen ha närmast, den är exponentiell. Mm. Hittills, den sista siffran som jag såg var att det är 7000 smittade, men förmodligen kan den stiga väsentligt mer. Alltså det var ju 1500, så blev det 2800, så blev det 7000. Mm. Så det är ju en fördubblingsfaktor, ja, här åtminstone, om inte mer. Mm. Och just det som står, när man läser om det här, så står det ju det att huvudproblemet verkar ju vara att man smittar under hela inkubationstiden. Ja, och den är ganska lång, den är 2 veckor. Mm. Så att du kan ju åka runt i världen och hälsa på folk och äta middag med folk i 2 veckors tid utan att vara sjuk. Och alla kanske inte blir sjuka som du träffar, men väldigt många då som ligger i riskzonen. Mm. Och sen tar det 2 veckor innan de upptäcker att de är sjuka. Nu har ju det man kan säga som är positivt den här gången, det är ju att kinesiska myndigheter har agerat betydligt kvickare än man gjorde 2003. Mm. 2003 så dolde man ju den här smittan i nästan ett halvår innan det kom till kännedom och innan man vidtog åtgärder. Så då har ju spridningen gå vidare betydligt fortare. Den här gången har man agerat kanske efter en månad, vad vi vet.
Ja. Men Kina är ett betydligt rikare land idag.
Det är en större ekonomi, det är ett rikare land och det är mer disciplin. Ja. Man har stramat åt många myndigheter hur det sköts. Mm. Så att förhoppningsvis det verkar som att Kina har skött det här mer professionellt.
Mm.
Man har ju, tack vare att det är ett samhälle som styrs med hårda tyglar från myndigheterna, så har man ju haft möjlighet att agera väldigt snabbt och stänga ner. Jag tror att det är 12 städer som man har stängt av, där medborgarna inte får lämna. De är i princip satta i karantän.
Karantän.
Och de har stängt av förbindelsevägarna.
Mm.
Och nu råkar det här inträffa under kinesiska nyåret, då många är lediga ändå.
Är inte det mycket konsumtion förknippar jag? Där man läser också att en ledig konsumtionsperiod
Ja, absolut.
Så att, också.
Jag vet inte, för kineserna så är det naturligtvis en stor olycka att den här epidemin hände just under nyåret, för att man har inte kunnat resa och träffa sin familj då, och man har inte kunnat fira som man brukar göra. Ja. Så det är ju en stor otur för kineserna, men på sätt och vis då så har man ändå, skulle man ändå varit ledig en vecka. Så att om det räcker med en vecka så borde det inte påverka produktionen så mycket, i och med att fabrikerna ändå är stängda. Men det påverkar ju konsumtionen, precis som du säger. Så att inför kinesiska nyåret och runt kinesiska nyåret så är det ju det är en tradition att man lämnar över pengar till familjemedlemmarna, och det är också konsumtion. Det är lite grann som vår julhelg.
Mm.
Men jag kan ju misstänka att den här gången så har man ju suttit hemma och inte gått på restauranger. Man har inte åkt utomlands, och man har inte köpt handlat i affärerna. Så att det kommer ju vara en väldigt svag utveckling för Kinas ekonomi i första kvartalet. Det framstår ju utan allt tvivel. Mm. Och jag har redan sett rapporter som talar om att BNP-tillväxten för första halvåret kan bli så låg som 5%.
Mm.
Och det är ju det man minst av allt önskar sig i det läge man befinner sig. Så det här är ju en stor huvudvärk för Xi Jinping, tror jag. Och man vidtog ju stimulansåtgärder från centralt håll redan för ett år sedan för att motverka avmattningen i tillväxt, och så kommer det här, och det har ju fungerat hyggligt bra då, under förra året, men så kommer den här epidemin och lägger locket på. Nu får vi ju se hur långvarigt det blir. SARS höll ju på från februari 2003 fram till juli 2003, så det var ju nästan ett halvår.
Ja, just det.
Och det var ju jobbigt medan det pågick, och det var larmrapporter och skrevs mycket press och så vidare, men sen så blåste det över. Och det är svårt att veta om det här viruset går att hantera på samma sätt.
Mm.
Det har ju redan skett smittspridning internationellt, om än inte så många fall, och det, vad jag vet, så har det inte varit några dödsfall utanför Kina än så länge.
Nej.
Det här är inte mitt gebit, men och dödsfallen har framförallt varit för äldre människor som redan har kroniska sjukdomar, hjärtproblem eller lungproblem eller andra, diabetes till exempel. Så att det är svårt att säga hur stor påverkan det har.
Ja. Men hur tänker du som aktiv investerare? Ger det dig möjligheter nu att agera, eller hur tänker du? Eller finns det något? Gör du någonting nu i anslutning till det här, eller möblerar om i portföljen och så? Dina långsiktiga strategier ligger väl kvar, kan jag tänka mig, och så.
Det påverkar inte våra långsiktiga strategier så mycket. Men det är klart att det gäller ju att hantera risker. Mm. Så att vi har ändrat lite grann i positioner som jag bedömer som riskfyllda. Mm. Vi har haft ett innehav i Thailand till exempel som heter Airport of Thailand. Och det är ett bolag som sköter alla flygplatserna i Thailand. Mm. Det är ju naturligtvis ett turisttema. Det har vi ägt i mer än 5 års tid. Mm. Och det har varit en bra investering som har stigit mycket i värde.
Mm.
Nu till exempel när kineserna bestämde sig för, vilket jag tror var en riktig åtgärd, att ställa in alla paketresor från Kina till, inte bara till Thailand men överallt. Och det är ju 70% av de kineser som kommer till Thailand som åker på paketresor. Ja, det är klart att det där är ju naturligtvis en risk då att trafikvolymen går ner under det här halvåret eller vad det tar. Så att nu har vi valt att avyttra just det bolaget. Så jag tycker att det är en onödig risk att ha.
Ja, jag förstår.
Och vi har ändå haft bra avkastning under den här tiden. Aha. Och vi är ändå långsiktiga. Så, så det har vi sålt. Men sen har vi också sålt en del innehav i Kina på marginalen som handlar om konsumtion. Men även när det handlar om bolag som vi har haft en lång tid som haft en väldigt bra utveckling tidigare år. Till exempel Anta Sport som säljer sportkläder. Mm. De säljer de sportkläder med en högre modegrad för de har en del globala varumärken. Klart att om de stänger ner sina butiker under en månad eller vad det kan ta så det kommer ju drabba, det kommer ju drabba försäljningen.
Mm, såklart.
Och om det här bolaget är upp, jag tror upp 80% på ett år. Så det finns en del luft i värderingen. Och det är klart att det, när alla ska dra ner sin risk i portföljerna så kommer den här typen av bolag att sälja av.
Ja, ja.
Så det har vi minskat. Och sen har vi då köpt lite mera i Indien som ändå känns mer defensivt.
Ja.
Och som inte har drabbats lika hårt av den här sjukdomen så hittills då.
Vad gör du mer? Har du kassan? Är den lite större än vanligt?
Vi
eller?
Har ungefär 7% i kassa så det är lite högre än normalt.
Det finns som när det lugnar ner sig att köpa kanske tillbaka mer bolag lite billigare.
Men sen ska man inte drabbas av panik heller. Nej. Även om det är jobbigt. Nyhetsflödet just nu är lite jobbigt. Jag tittade faktiskt på hur utvecklingen var under SARS. Återigen då för att jämföra. Och med tanke på att det är 17 år sedan så syns knappt den nedgången på en längre börsgraf.
Nej.
Tittar man på Kina-index så var det var väl ner, det var, nedgången var mindre än 10% under det halvår som
under
det pågick. Tittar man på ett bredare Asien-index exklusive Japan från februari 2003 till juli så var det ner 16%.
Mm.
Tills det vände. Mm. Och sen efter det kom ju en väldigt kraftig tillväxtperiod av mer ekonomiska skäl, alltså beroende på vad som hände i ekonomin. Mm. Så det var en, alltså 16% just där och då kan säkert kännas som en rätt kraftig nedgång. Men i sammanhanget när man tittar 10 år efteråt eller 17 år efteråt så var det en parentes.
Det var en parentes.
Så jag tror inte man ska drabbas av panik utan man ska följa utvecklingen och se hur det går. Då. Men jag tror inte man behöver drabbas av någon säljpanik.
Ja, men det där är bra. Det blir en bra avrundning. Jag gillar ju månadssparande annars. Jag tycker det är bra. Det är liksom, du fångar upp på det.
Månadssparande är väl utmärkt på alla sätt.
Ja.
Och då, om man har ett långsiktigt sparande till barnen kanske eller till bostad eller till sin egen pension så har man ju fördel av att hela tiden köpa kontinuerligt varje månad. Även på dippar.
Mm. Men det blev en bra slut. Tack för den här, jag får kalla det för Asien-exposén. Vi hann med mycket på ganska kort tid.
Ja,
mycket var spännande och trevlig helg, Gunnar.
Tack själv, trevlig helg.
Tack, hej.